Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 217 i Karriärpodden. Nu ska jag presentera veckans gäst som är ingen mindre än Naznosh Habashan, hållbarhetschef på Försvarsmakten. Och där började hon jobba med hållbarhetsfrågor redan för 14 år sedan. Och hon är också utsedd av regeringen som expert i olika arbetsgrupper, som till exempel den som heter cirkulär ekonomi, och även med i styrelsen miljömärkningen Svanen. För andra året i rad blev hon nu också utsedd till en av årets hållbarhetsmäktiga i Sverige. Det här blir också ett samtal om vad nyfikenhet och en positiv attityd kan betyda för en genom livet. Naz pratar här om law of attraction och vad mycket som hänger på hur man ser på sig själv. Såklart blir det också en hel del prat om jämställdhet och hållbart ledarskap. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, nämligen Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att vi får fortsätta sända Karriärpodden och fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 217 med min gäst Naznosh Habashan. Jag heter Eva Ekedal. Naznosh Habashan, välkommen till Karriärpodden.
Tack snälla för att jag får vara här.
Ja, men det ska bli så kul. För vi har ju redan liksom nosat på att lära känna varandra på vårt Women for Leaders-event som vi hade bara för en vecka sedan.
Stämmer, fantastiskt.
När vi pratade hållbarhet och ledarskap och du var inbjuden talare.
Ja, så är det.
Och nu är du inbjuden hit och det är lite mer därför att det handlar om dig nu.
Mm. Kul.
Ja.
Det ska bli spännande och få dela med mig av det jag har med mig. Och också kanske förhoppningsvis bidra till något bättre för andra tjejer.
Jag tror nämligen att det är så att du har en massa goda tankar både och som du har skaffat dig genom livet och dina erfarenheter som du. Jag bara känner det spontant att här borde det finnas mycket att lära sig av dig.
Ja, livet består ju av utmaningar så att, och utan utmaning ingen utveckling.
Nej.
Och det har vi nog alla upplevt så att det gäller att, det är ju att ta vara på dem.
Ja.
Sen är det så här också att många, precis som jag själv, att man hör och lyssnar på råden. Men sen så måste man ändå träffa väggen själv för att inse att, men det där kanske inte jag skulle ha gjort, eller jag kanske hade tänkt, borde ha tänkt annorlunda. Men då kan man i alla fall minnas att jag eller du eller många andra har sagt någonting. Så man reser sig snabbare upp.
Ja, eller hur?
Och ser liksom, men det där gick ju bra, så det borde gå bra även för mig.
Ja,
så att snabba på processen, inte förändra det möjligtvis, men att det finns stöd för att komma vidare.
Ja, men så är det ju. Och vi pratar ju jättemycket om pay it forward.
Ja,
och det, exakt. Och det är precis det som hela den här podden egentligen går ut på. Att nu ska vi liksom, du ska skicka vidare det du har med dig och har fått erfara. Och då måste vi börja från början.
Ja.
Vad börjar vi då? Ska vi börja i Iran?
Ja, det skulle vi kunna göra, absolut.
Ja.
Jag är ju född och nästan uppvuxen i Teheran, Iran. Har bott mina första år i USA med mina föräldrar, där pappa pluggade. Flyttade tillbaka till Iran och var där tills jag var 13 år.
Mm, så det var både USA och Teheran då?
Ja, absolut.
Ah, så du fick med dig engelskan tidigt också och den kulturen?
Lite grann. Ja, men absolut. Och mina föräldrar, precis som många andra från Iran, de är ju väldigt beresta, pluggat utomlands. Mm. Så att det var både USA i några år, en lite kortare period i Paris. Så att det hade både mina föräldrar med sig och som också jag fick med mig.
Mm.
Men sen så tillbaks till Iran, i Teheran. Fick med mig den uppfostran, bakgrunden, traditionen. Och sen så flyttade vi till Sverige när jag var 13 år.
Ah. Och vad var den anledningen då?
Anledningen var bara att pappa fick ett jobb här.
Mm.
Han blev transformerad från sitt kontor till Sverigekontoret. Så att,
vad jobbade han med?
Han var ekonom och ingenjör i bakgrunden. Mm. Så att, ja.
Okej, och det är ju så att jag har träffat så många från Iran och de är så himla duktiga på matte och... Ja. Eller också så är de läkare.
Ja, exakt. Ja. Det klassiska.
Eller hur?
Som jag brukar säga. Uh-huh. Ja. Uh-huh.
Nej,
men jag vet ju inte. Det är ju liksom... Vi får ju väldigt extrem ambitiös uppfostran.
Mm.
Och också hela tiden att vi klarar av allt. Och vi ska bli bäst av bäst.
Mm.
Det finns inget stopp. Och det är ju fantastiskt att liksom få den boosten. Men det finns ju också bakdelar med det.
Mm.
Att man får enorm prestationsångest. Och då betyder det att i första prio ett att bli läkare.
Mm.
Och klarar man inte av det av olika anledningar. Så är det väl ingenjör, jurister, ekonomer och så vidare.
Mm.
Men jag pratade faktiskt med min äldsta son häromdagen. Och sa att, för han har ju uppmärksammat att det finns många... iranskor framförallt och också med persisk bakgrund, killar och tjejer, att de finns i kultursammanhang väldigt mycket, både inom tv och teater och musik.
Just det.
Så att det är också rätt intressant, så det är inte bara de här extrema IQ-drivande jobben som folk från med persisk bakgrund intar, utan de blir även på topp där det behövs extremt mycket EQ.
Så apropå det är ju... vårt namn på vårt andra bolag.
Ja, men precis.
Ja, men vad intressant. Och det där kan jag ha någon liten tes om också faktiskt.
Mm.
Genom
alla
mina intervjuer som jag har gjort med personer generellt sett som har varit mycket inom IT och tech, tunga jobb.
Mm.
De har oftast också en väldigt stort intresse eller talang för musik och konstnärliga grejer. Så att jag undrar om det inte är så att det finns liksom en lite dubbelt där, att man har båda delarna.
Ja, men absolut.
Om man är väldigt talangfull.
Ja, om inte annat, om man vill liksom... För jag tänker så här, för det kan ju inte vara så att alla är talangfulla. Det måste ju liksom också... För det är ingenting man föds med. Och det är det jag menar. Det här visar ju typexemplet på den persiska uppfostran som är liksom väldigt påfrestande men också väldigt framgångsrik.
Mm.
Att du kan.
Mm.
Och då bygger man upp båda sidorna. Så jag menar att man behöver öva till det också, så man behöver inte känna, men jag är inte min Mensa-klubb, då är jag inte smart. Men det tycker jag är helt fel.
Och det är ju ändå de här 10 000 timmarna innan man ska bli bra på något. Och sådär. Ja. Men intressant det där med att du har, säger att ni har blivit präglade, att liksom, du kan. Mm. Nu vet ju jag att du har två systrar, som vi också har fått glädje att träffa. Men var det så för både flickor och pojkar?
Ja, men absolut. Absolut. Och i synnerhet för tjejer.
Ja, det var så.
Ja. För att det är det jag brukar säga själv, fast det har ingenting med persiska bakgrunden att göra. Och så, jag tycker ibland att kvinnor i min ålder, vi är lite så här mellangeneration. Våra mammor har varit de första som har kanske gjort karriär och liksom så där. Men för oss blir det liksom att de pushar oss ännu mera. Mm. Att det går och du kan. Och då hamnar vi i det här lite gapet i att både vara karriärskvinnor och kunna utveckla vår både emotionella intelligens och IQ och liksom verkligen vara någon annan än mamma eller jobba i hemmet. Men samtidigt så ska vi göra det andra också. Mm. Och det här liksom mellangenerationen jag pratar om, där man ska göra allt samtidigt och vara bäst på allt. Mm. Den blir väldigt svår för många kvinnor.
Ja. Men hur har det varit för dig då?
Jag har verkligen hamnat i det, i den situationen där jag känt att jag vill vara till för mina barn 150%. Jag vill vara mamma, närvarande, delaktig, hemmet, samtidigt som jag vill göra min karriär.
Ja.
Den är svår och det är en balansgång som man lär sig så småningom efter sina misstag eller utmaningar.
Mm. Men det går.
Det går, definitivt.
Ja. Och det är så bra att vi pratar om det, tycker jag. För att jag tror att alla som har barn känner igen det där. Och men jag blir så glad när man pratar om det också, i så här, att det inte är svårt, utan att det handlar bara om att liksom hitta sina
prioritera
vägar.
Prioritera rätt och värdesätta sig själv också.
Precis.
För barnen kommer inte vara glada när de är tonåringar lite eller äldre, så har de en miserabel mamma som sitter hemma. Jag tog ju faktiskt hand om er och struntade i alla mina chanser.
Uh-huh.
Det är ingen som är tacksam för det.
Nej. Men hur var det då när du växte upp? Jag tänker innan ni kom hit, den här kulturen som jag ju såklart inte känner på nära håll. Kan du berätta lite om hur livet i Teheran skiljer sig från det du kom till?
Alltså det jag kom till, jag måste vara väldigt ärlig och säga att det enda som skilde sig var språket för min del. Mamma har varit en karriärskvinna, hon har jobbat hela tiden. Hon tog körkort när hon var 18 år, så det har ju verkligen varit så här hela tiden. Jag har inte sett mamma. Jag har sett pappa mer hemma än vad jag har sett mamma. Så för mig blev det blev till och med att när jag hade började lära känna nya svenska kompisar, att där såg jag att den här traditionella rollerna var mycket tydligare
här
hemma i Sverige, där mamman kom direkt från jobbet, ställde sig och lagade mat samtidigt som hon strök på matbordet, medan pappan var och kanske tränade eller kom in lite senare. Och för mig fanns inte det. Nej. Jag har aldrig sett min mamma stryka.
Så de var mer jämställda så tillvida?
Ja, jag har aldrig sett min mamma stryka.
Nej.
Nu kanske hon blir ledsen när jag säger det. Men hon, det var faktiskt pappa som gjorde det.
Vad gjorde hon då?
Vad hon jobbade med. Hon är socionom i bakgrunden, så att hon i grunden. Och sen så faktiskt när vi flyttade till Sverige så kompletterade hon det med svensk juridik. Så hon fortsatte vara socionom och chef inom Stockholms stad. Jobbar med sociala frågor.
Så att du har ju verkligen haft liksom den akademiska bakgrunden hos föräldrarna. Då förklarar det ju lite din väg framåt sen.
Möjligtvis att det är så.
Men alltså 13 år och komma till Sverige, det här med språket. Hur var det då?
Det var jobbigt. Det var tungt, måste jag säga. Ibland så jämför jag mig själv med mina killar. Liksom. Gud, vilket stort ansvar och vilken skillnad. Men samtidigt så är jag evigt tacksam för att mamma och pappa valde att göra det här och gav oss den möjligheten till utveckling och leva i en demokrati och liksom ett fritt land. Så det är ju fantastiskt. Men det är som jag brukar säga till killarna hemma, att det är som om vi skulle flytta till Japan eller till Kina, så ska ni helt plötsligt gå i en japansk skola, klass. Ja,
precis. Lycka till.
Nej, men lite så. Ja. Men det var tufft, men det gick väldigt fort över.
Det är ju bra att vara så där ung ändå. Det går ju oftast fortare med språket och hela... Mm. Hur snabbt gick det innan du var liksom svensktalande och kommer ihåg?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det gick väldigt fort, det enda jag kommer ihåg. Mm. Mamma och pappa var väldigt tydliga med att jag och mellansyrran då framförallt, att vi inte skulle gå i någon förberedelseklass, utan vi ska sätta sig i en vanlig svensk klass. Och då fanns det ju inte de här smartphonesen.
Nej.
Då fanns det en jättetjock lexikon som NAS hade med sig. Och grejen att jag var ju faktiskt barn då, så att jag förstod ju inte ens persiskan för att förstå svenskan.
Nej.
Så den var ju liksom, det är som om jag ger en 13-åring en liksom klassisk lexikon, liksom bara slå upp orden liksom,
ja, vad det betyder. Så det var lika svårt.
Det var extremt svårt, för menar, man är inte jätteutvecklad i sitt språk när man är 12-13 år heller liksom. Och så helt plötsligt får jag en akademisk liksom lexikon. Men det gick ju. Och det var tungt. Men det gick, jag lärde mig det. Alltså man anpassar sig. Och det är det som är så fantastiskt.
Mm.
Och jag kommer faktiskt ihåg att det var samhällskunskap och religion. Och jag fick ganska bra betyg. Jag fick nästan alla rätt. Och då var det någon tjej i klassen. Det är väl klart, det är bara för att du har lexikon. Och den tog ju så hårt då. Men nu i efterhand så känner jag
de
så här...
De trodde att du hade facit där. Liksom.
Ja, eller att jag fuskade på något sätt. Och jag menar, för mig tog det enorm lång tid att liksom hålla på att slå upp de där jäkla orden. Liksom.
Gud,
så att det var tufft, men det gick över. Och så blev jag väldigt bra mottagen. Fantastiskt. Fantastiska människor, jag liksom, om det är tillfällighet eller att både jag bidragit till det och att det har funnits fantastiska människor runt omkring mig. Så, att
så
jag
du upplevde att du blev inkluderad?
Ja, men absolut.
Vad härligt att höra. Ja. Vad tror du det är ju inte alla som upplever det, det vet vi ju. Vad tror du har varit nycklarna det? Var det bara att du hade tur att hamna på rätt skola och ställe? Eller?
Alltså det är det som är, och det är ju extremt svårt. Och jag menar, nu är det mitt case och jag har inte gjort någon forskning i det. Så att jag kan ju inte, jag kan bara prata utifrån mitt eget fall. Och jag tror att man måste vara väldigt öppensinnad och bjuda till. Mm. Och vilja själv.
Var du nyfiken på dem också?
Ja, och då liksom blev de nyfikna på mig. Och jag menar, det är väl klart att alla var inte nyfikna tillbaks. Men återigen, den här uppfostran man har fått, du ger inte upp, du kan, det kommer att gå, kämpa på. Mm. Och tonårstiden är ju jobbig, alldeles oaktad om behärskar språket fantastiskt eller icke.
Ja, verkligen.
Så att,
innan man hittar liksom sig själv.
Ja, och men lite så. Framförallt tjejer kan vara lite elaka mot varandra. Redan då.
Eller hur? Det ska tyvärr vi också prata om kanske. Men jag tänker, du är ju äldst i syskonskaran.
Ja.
Vad har det betytt då för dig, tror du?
De kommer säkert inte att hålla med mig om det. Ett stort ansvar, helt enkelt.
De kommer inte hålla med dig, säger du?
Nej, de tycker att de har en massa ansvar också. Det har de säkert. Men det är ju ganska stor skillnad mellan oss. Mm. Och jag har ju på något sätt... Man blir ju försökskanin också för sina föräldrar. Och då tänker jag också... Jag upplever ju samma sak med mina barn. Mm. Att man är väldigt mycket tuffare med första barnet. För man har ingen aning om vad som är på G och hur det kommer hända. Och vad det kommer hända. Man har ju inte upplevt.
Nej.
Men till andra barnet så har man ju liksom haft upplevelserna. Man har erfarenheten. Så man kanske är lite coolare i sin roll som förälder.
Så är det ju säkert. Ja. Så att du fick såklart i det en del. Ja. Det också. Det är så, jag har ju så extremt många stora systrar som har varit här. Ja. Jag gjorde liksom så här i början på podden. Ni fyller ju snart 7 år. Då var det så att jag bara sa, är det bara stora? Alltså du vet, jag har ju inte gjort någon empirisk forskning på det, men precis. Man säger ju att generellt sett stora syskon är ju de här ansvarstagande som kanske också går in i ledarroller på olika sätt. Men det är inte bara. Det finns så här vilda småsystrar och sånt som jag själv, som också är.
Ja, men absolut. Ja. Och mina också bevisat i så fall motsatsen också. Då, så att, men det har varit fantastiskt.
Kan vi inte ta den här historien? Vi pratar om dem nu, vad de heter. Ja. Jag tycker det är så... Jag fick ju se er tre då, de var ju med just på det här eventet.
Ja.
Och känner ju din mellansyster.
Ja, men precis, lite grann. Exakt. Mm. Alla våra namn slutar med Nors, det betyder den evige. Alla persiska namn betyder ju någonting. Nu är jag inte super insatt i liksom hela historiken, men Nasnors är jag, Ninors är mellansystern och yngst är Manors.
Just det, Manors är jag. Men det är så härliga namn, tycker jag.
Och just att det ska liksom matcha varandra, det är väldigt genomtänkt av mina föräldrar.
Verkligen. De måste vara helt nöjda när ni står där. Och så var det så här lite tripp-trapp-trull också du är lite längre. Och,
exakt. Så är det ju.
Väldigt roligt att få träffa er alla tre.
Tack.
Är ni lika till sättet?
Nej, det skulle jag inte vilja påstå.
Nej.
Jag tror vi är lika envisa, det är vi nog.
Det har ju gått väldigt bra för dina systrar också.
Ja, precis. Så att envisheten har vi nog allihopa, och den här jäkla anamman och inte ge upp och sådär. Och viljan till något, vara på väg hela tiden. Som sagt, det finns ju baksidor med det också. Men sen är vi olika, absolut.
Ska vi gå in och titta på dina, liksom, dina första tankar om vad du skulle jobba med? Vad var det? Vad tänkte du? Vad drömde du om att det skulle bli?
Oj, jag drömde det jag blev matad med. Och det var att jag skulle bli läkare.
Ja, det var så. Där kom väl läkaren.
Nej, men det är ju det. Så det var liksom när vi körde mamma, pappa, barn. Då var det liksom att jag var läkare, jag skrev ut. Jag satt bakom bordet och skrev recept helt enkelt. Och jag vet att jag hade fått ett par högklackade av mina föräldrar när min mellansyster föddes också. Då var jag bara 4 år då. Det finns ju bilder och filmer på det. Satte på mig det, kjol och en polotröja. Fixade håret och satt bakom bordet där och lekte läkare. det är väl liksom...
Ja.
Jag var drillad till att bli läkare.
För det,
men tyvärr,
är det liksom högst i rang ifrån...
För det är så fint, för man hjälper andra och man får liksom direkt någonting tillbaks också själv som person. Att nu har jag... Man ser konkret att man har kunnat hjälpa till. Det går ju inte det alltid som man har tänkt sig, men ändå att man får direkt feedback.
Men det blev inte riktigt så ju, vet vi ju nu. Men du var inne en liten sväng där, va? Eller?
Jag var inne en liten sväng, kom in och på tandläkarlinjen, började plugga 1-2 veckor max. Jag har nästan förträngt det och kände att jag klarar inte av blod och öppna sår och grejer. Det är liksom inte min grej faktiskt. Jag är gärna Google-läkare.
Det är vi alla.
Så att jag har medicinskåp hemma och jag vet hur alla sjukdomar ser ut ungefär och vad man skulle behöva. Lite så här, verkligen nördat i mig. Och det är verkligen, jag vill verkligen påpeka att det är Google på den nivån verkligen. Inkompetent. Men så det blev inte
så. Du hoppade av det?
Ja, och då hade jag faktiskt sökt till civilingenjörsutbildningar. Och kom in på KTH. Och då började jag där.
På den vägen var det,
precis.
Och då kommer man snart att förstå att du har ju varit i väldigt mansdominerade miljöer. När man tittar och studerar ditt CV så förstår man ju det. Men och KTH var det väl också så på den tiden?
Ja, men definitivt. Absolut. Definitivt.
Vad läste du för någonting då?
Jag läste maskinkonstruktion och produktutveckling. Jag började med materialteknik. Och sen så kompetensinriktningen maskinkonstruktion, produktutveckling och miljömanagement. Och det var ju där mitt intresse för miljö.
Hade du det från början eller var det
absolut liksom? Inte.
Nej.
Jag menar, det var ju nu låter ju extremt gammal för Det var ju 90-talet och det var liksom inte så mycket man pratade om miljökatastrofer. Alltså man hade börjat prata om miljökatastrofer.
Lite CSR och så, men det hade inte kommit riktigt.
Nej, knappt det liksom. Kyoto-rapporten och så vidare. Och då hände ju det som hände i Hallandsåsen.
Mm.
Och då sa vår rektor att på KTH att jag tycker att alla civilingenjörer ska plugga ekologi. Så vi förstår hur miljön påverkar vår verksamhet och hur vi påverkar miljön.
Mm.
Och där var ju en professor som var och pratade. Jag känner honom än idag och jag blev totalfrälst. Mm. Och han var så olik alla andra på KTH.
Mm.
Och där satt jag redan på första lektionen och sa att jag kommer plugga det här. Men jag fick inget stöd av det. Mina närmaste och min dåvarande då. För det var ju väldigt mycket att man skulle plugga IT framförallt. Mm. Eller konstruktion, maskin. Så att jag fegade, för jag visste inte hur framtiden skulle se ut, men jag brann verkligen för det här.
Så du var ju liksom tidigt på det kan man säga.
Ja, så jag pluggade både och, bara för att säkra.
Okej, okay, såklart. Dubbla examina var det där.
Ja, i alla fall kompetensinriktningar.
Okej. Och vad tänkte du sen då, att du skulle börja jobba?
Hur gick jag det till? Hann inte tänka så mycket. Nej. Faktiskt. Nej. Jag gjorde mitt exjobb på Scania. Där det hade ju precis kommit ett EU-direktiv om att tunga fordon ska återvinnas till 95%. Och Scania gick ut och gjorde reklam för att det gör de faktiskt minsann. Och då blev jag kontaktad av chefsingenjören på Scania. Kan inte du titta på det här? Ja, för vi hade ju kommit i kontakt tidigare också. Mm. Så jo, det gör jag gärna. Men det innebar egentligen att jag skulle ifrågasätta EU-direktivet då.
Jaha, okej. Okay.
Att det inte stämde. För det är inte hållbart att återvinna till 95%.
Nej.
Det kanske går teoretiskt med hur mycket energi går det åt och liksom till vilken kostnad.
Mm.
Alltså utifrån hållbarhetsperspektivet.
Ja.
Och det blev ju rätt framgångsrikt examensarbete. Vi hade en ganska stor audience som var och lyssnade på det, bland annat Stena Metall.
Mm.
Och där kom ju faktiskt en utav cheferna här i Stockholm fram till mig och sa så här: jag behöver en chef. Kan inte du söka det? Liksom, sådär. Och då var det lite så här artig. Liksom. Men det var ju trevligt. Det var snällt av honom och var lite artig.
Men vad coolt. Hur gammal var du då?
24.
Ja.
Precis. Men jag tänkte inte på det, så jag sökte inte faktiskt. Nej. För jag kände liksom att han var ju bara snäll. Han var bara trevlig.
Oh.
Det var liksom bara ett erbjudande. Alltså så här, det var inte riktigt erbjudande.
Du trodde du hade lite tur? Eller?
Nej, men det var bara schysst av honom. Han ville liksom vara gullig snäll, att jag var bra. Så. Men sen så hörde han av sig, så, men jag har inte fått din ansökan. Vad har hänt? Tiden har gått ut. Jag bara, vad var det som gjorde att du inte sökte? Så ställde han upp det.
Gud, vilken bra.
Ja, och då sa jag så här, nej, men jag tog det inte på allvar, för att vara riktig. Jag trodde att du var bara trevlig och tyckte att jag hade en go och kompetens, men inte liksom, för det är ju lite, man kommer direkt ut från KTH och säger att du ska bli produktionschef.
Mm.
Det är ju, den är ju häftig,
ja,
nästan overklig att ta till sig, vilket det blev för min del också.
Ja.
Så att jag skickade in en ansökan, jag fick jobbet och sen så har det bara
rulla på.
Ja. Och sen skrev jag min sista tenta också någon månad senare.
Ja, så du började jobba innan det.
Ja.
Alltså. Men häftigt. Och vad bra att han stod på sig där då.
Ja, men faktiskt. Och det är därför jag brukar lyfta upp att jag har haft mina champions under hela min arbetstid.
Mm. Sponsorer brukar vi säga.
Ja,
och det är samma
precis.
Då. Ja. Så
sponsorer.
Han var en av de viktiga sponsorerna där då.
Han var det faktiskt.
Mm. Det där är ju en sån viktig grej. Och jag tänker på så här, din reaktion där att du bara trodde att han var snäll. Vad tänker du själv när du liksom hör dig berätta det här igen? Är det typiskt kvinnligt eller?
Det är extremt kvinnligt.
Mm.
Jag menar, hade det varit en man så hade man ju, men här, jag skickar över det direkt eller bara ta fram det.
Mm.
Hade inte tvivlat på sig själv för 5 öre.
Nej.
Utan bara kör.
Mm.
Men för mig blev det verkligen så pass stort så att jag inte ens tog till mig det.
Mm.
och sökte. Mm. Ändå jagade han rätt på mig, vilket var fantastiskt.
Mm.
Så att, ja, det brukar jag säga till framförallt mina kvinnliga kollegor och medarbetare och lite yngre tjejer.
Mm.
Jag finns ju också med i tre olika mentorprogram där jag är mentor. Och också liksom lyfta upp att våga tro på er själva.
Mm.
Ofta så sätter vi stopp för oss själva.
Mm. Vi är vår värsta domare alltså.
Ja, och fiende ibland tyvärr. Mm.
Precis, alltså det finns ju det här som de kallar för imposter syndrome.
Mm.
Det är lite samma, det kan ju för sig gälla för både män och kvinnor. Mm. Men alltså man tror att man bara hade lite, oj nej men han var nog bara snäll. Eller jag hade nog bara tur som hamnade här. Och jag, sådär. Att man inte tror riktigt att man är sådär värdefull eller bra.
Nej men precis, absolut. Jag tror i och för sig på kombinationen, tillfälligheterna, vad som är meningen med livet lite djupare.
Ja.
Och vad man... Och också hela attraktionslagen.
Mm.
Hur man gör och vad man vill och vilka mål man har med livet. Så att då blir det, alltså jobbar man tillräckligt medveten med saker, då blir det som attraktionslagen.
Ja.
Att det kommer till en, oaktat man vill det eller ej, utan att tänka på det.
Ja, och så har det varit för dig.
Ja, men lite så har det blivit, absolut.
Hur, var du medveten om det då också?
Absolut inte, inte om attraktionslagen.
Nej.
Och det är som jag nämnde i början av när vi började prata om att man har ju utmaningar i livet.
Mm.
Och att tillstånden är inte bestående. Det som är bra en stund. Sen vet man att det går över, så det gäller att vara i nuet och njuta av det. Det som inte är bra, djupaste svackan, det går också över. Men det är liksom nu på senare år som jag har liksom blivit lite mer inre utveckling har jag tittat på liksom, med olika till exempel attraktionslagen och liksom lite mer.
Vi pratar om attraktionslagen lite. Jag tycker det är kul, för det har inte jag kanske gjort jättemycket. Jag har skrivit någon liten grej om det själv tror jag, men för jag tror också väldigt mycket på det.
Ja.
Men vad, om du skulle beskriva det, vad det betyder för dig?
Ja, men faktum är att jag försökte prata med mina tonåringar om det.
Mm.
Och det blir ju väldigt roligt samtal. För min äldsta, han kan nästan köpa det. Han är lite mer så att tro på mamma, inte ifrågasätter saker och ting. Yngsta sitter så här, men om jag säger att jag ska bli Zlatan så vaknar jag inte upp som Zlatan imorgon.
Nej.
Nej. Det är sant, Erik. Men om du spelar upp scenarierna där du är bättre än Zlatan. Alltså om du har gjort det 1000 gånger i ditt huvud. Så när du väl får möjligheten att göra det så kommer det sitta.
Mm.
Så att liksom försöka förklara det för dem på ett lite enklare sätt. Sen finns det jättefantastiska förklaringar på hur... Vad det betyder. Det finns både filmer och massvis med böcker. Men till exempel, nu är det också... Men det går inte att prata med ungdomar om det. När man skulle ratta in radion för att hamna in på rätt frekvens.
Nej,
det är ju liksom att... Jag vill hamna in på rätt frekvens. För att attrahera rätt saker.
Mm.
Då kan jag inte liksom... Komma in på fel frekvens och få in fel station. Och ändå vilja något annat.
Nej.
För jag är där jag är.
Mm. Precis, och att möta människor där de är också.
Ja, precis. Mm.
Och göra det med nyfikenhet och öppenhet, det är ju väldigt mycket det. Ja. Och då kan ju vad som helst hända.
Ja, men lite så.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Okej, nu är vi på Stena Metall och då är du alltså
ställföreträdande produktionschef började jag bli. Mm. Och det var en stor produktion. Man tillverkade x antal ton ren metall i timmen från skrotet. Så det var ju verkligen, det var ju en fantastisk resa. Mm. Det var verkligen en resa från den oskyldiga akademiska resan där jag inte har varit hejvild. Jag har inte varit wild and crazy som tonåring eller kanske borde ha varit nu i efterhand. Mm. Komma till väldigt mansdominerad produktion. Kanske icke-akademiskt. Det blev ju krock för mig.
Vad hände då?
Nej, men det blev ju liksom, men till och med vardagliga rutiner såg annorlunda ut. Mm. Man hade olika värderingar. Det blir ju så.
Mm.
Men de första åren fick jag uppleva det absolut svåraste man kan göra i ett yrkesliv. Jag hade medarbetare som hade grova narkotikaproblem.
Mm.
Och alkoholberoende. Och det är liksom de jobbigaste frågorna. Och det är som jag säger, jag har inte varit wild and crazy. Så att för mig var det så okänt hela det här. Hur kan man vilja hamna i en sån situation? Hur svårt det är, hur föräldrar täcker för sina barn för att de tror att de hjälper dem.
Mm.
Istället för att verkligen ta tag i saker och ting.
Och svåra ledarskapsfrågor att
extremt,
hantera.
Extremt svåra, för det handlar också om en arbetsmiljöfråga. När man inte är helt klar i huvudet så ska man föra en stor kran, maskinförare.
Ah.
Det är ju livsfarligt både för sig själv och alla andra runt omkring.
Mm.
Så det var extrem jobbiga frågor som jag aldrig någonsin hade stött på innan.
Mm.
Men som tur återigen så har jag också haft möjligheten att ha mentorer och coacher hela tiden under mitt yrkesliv. Och då fick jag väldigt mycket med mig.
Mm.
Så det var ju bra.
Också sådana erfarenheter som du har nu,
ja,
också.
Ja, men
hur man ska möta människor som...
Ja, men absolut. Men det är lite jobbigt att göra det när man är 24 år.
Ja,
liksom, har personalansvar och tunga frågor. Men jag fick lära mig väldigt mycket.
Mm. Men du var ändå där i några år alltså? Nästan 6 år?
6-7, ja, precis.
Okej.
Ja. Men jag jobbade ju inte bara med de frågorna. Sen så förflyttade jag inom organisationen och liksom höll på med annat. Så fantastiskt företag.
Mm.
Med fantastiska möjligheter.
Bodde du i Göteborg då?
Nej, jag bodde i Stockholm. Och han som är vd på Stena Recycling, tror jag heter nu. Om han hör det här så kommer han tycker lite, skratta lite. Honom tog jag in som exjobbare.
Mm, bra rekrytering där.
Ja,
alltså.
Ja, eller hur? Jag tycker också det.
Ja.
Så att, nej, men, fantastiskt företag med fantastiska möjligheter. Det var bra för mig. Jag fick möjligheten att flytta ner till Göteborg och det var inte läge för mig.
Nej.
Då gick jag vidare till Försvarsmakten.
Ja, ja. Så då börjar du där.
Ja. Och det är faktiskt 15 år sedan nu.
Det är otroligt att ha varit länge. Och där har det ju hänt en massa spännande saker.
Ja.
Hur ska du summera de här åren då? Hur, utan att gå in i CV, för det här är ju det som jag brukar få säga ganska ofta till mig själv i podden, att jag inte ska vara searchkonsult och veta alla
Nej.
steg, men vad har du jobbat med?
rakt igenom har jag jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor.
Mm.
Både nationellt och internationellt. Det har jag gjort. Mm. Precis som du säger, det är svårt att gå in i alla detaljer. Men det har varit otroligt lärorikt. Fantastisk organisation och myndighet som öppnar upp för de här frågorna.
Mm.
Och vågar ta ställning i de här svåra frågorna. Även fast man inte är hemma till 100%. Så känner man att men det är en fråga vi ska jobba med. Och då ska vi inte bara ge upp för att det är svårt. Utan vi ska göra det på vårt bästa sätt utifrån huvuduppgiften. Också en parallell resa i hela organisationen. Från liksom neddragningar till att liksom svänga om till att upprustning igen. Upprustning kanske är fel ord. Tillväxt.
Just det.
Tillväxa utifrån förändrade omvärldsläge.
Och du har varit med under hela den, ja.
Jag har varit med hela tiden. Nu är jag, brukar skoja om och säga att jag är fortfarande rookie i sammanhanget. För jag har bara jobbat där i 15 år.
Är det så? Man är det då?
De andra har jobbat där i 40-45 år. Så att jag är fortfarande rookie. Men ändå har jag varit på högkvarteret som förband hela tiden. Så att jag har tre öben. Har jag varit med om. Den sista är ju min absoluta favorit. Även fast de andra
som
var fantastiska.
Som är nu, Mikael Bydén.
Ja, precis.
Ja, han blir väldigt omtyckt. När man pratar om honom så är det alltid i väldigt goda ordalag.
Ja.
Som jag har hört.
Ja, för att jag minns mycket väl, jag vet inte om han minns det, att jag sa till honom i matsalen när han precis hade blivit befordrad att du är alla våran ÖB. Alltså, och då betyder det att han är där till för alla. Inte bara till för organisationen, utan utåt, för landet också. Han vågar ta samtalen. Han vågar se folk i ögonen och prata med dem. Och stanna upp. Och också är tydlig. Vilket jag uppskattar väldigt mycket.
Ja, verkligen.
Så det ena utesluter inte det andra.
Så där har, och du har ju haft honom då som, det är ganska många år han har varit där.
Ja,
nu då.
Precis. Så att, och jag gillar honom för jag tycker det matchar också mitt eget ledarskap. Jag är också sån där att det gäller att se alla, kunna och liksom se möjligheterna. Och ha en bra och öppen relation. Men ändå också kunna våga sätta ner foten och göra avdömningar och begränsningar.
Och hur har det varit då? För du är ju civilanställd då. För det har jag ju lärt mig nu. Liksom. Det finns ju de som kommer från det militära ledet. Enkom. Och hur är fördelningen nu?
Det är fortfarande, alltså om man kollar på hela försvarsmakten så är det militärer. Absolut, majoriteten. Och sen är det civilanställda.
Hur är det nu då? Jag har ju haft ett samarbete med er sedan tidigare. Så att jag vet ju en hel del. Men det var några år sedan, så nu är jag lite nyfiken på hur har det gått med jämställdhetsarbetet? Det ligger ju också inom hållbarhet. Eller
precis.
Hur?
Ja, men absolut. Det ingår ju liksom i hela hållbarhetspaketet. Vi har fantastiskt många, vi har hur många människor som helst som jobbar med de här frågorna inom organisationen, så att det görs ett fantastiskt jobb där ute med kompetenser. Jag såg en rapport för inte alls länge sedan som handlade om Försvarsmakten, där det stod att Försvarsmakten är det sista manliga monopolet i Sverige. Så att så är det ju fortfarande.
Ja.
Men som jag brukar säga, vi måste ju spegla samhället. Vi är till för alla. Och därför så måste alla finnas med i vår organisation.
Det är målsättningen, att det ska spegla samhället helt.
Ja, men så i alla fall min personliga målsättning.
Ja, och ni är ju som ett litet samhälle i samhället, håller jag på att säga.
Ja.
Har jag ju också fått lära mig det. Vilket jag inte, alltså man tänker ju inte på det när man inte själv har gjort lumpen. Eller, då ser man ju liksom grönkläder och ligga ute i skogen.
Precis.
I kamouflagegrej. Men det är ju inte så, utan ni har ju, det är ju som, det finns präster och det finns sjukvård och det finns...
Allt. Allt finns ju.
För och att man ska... tjänstemän och IT, precis. Inte minst, och tech och hela
och
den.
Kom och psykologer och allt. Ah. Läkare, allt.
Ah.
Veterinärer.
Ja, det finns det också. Det till alla. Ja.
Nej, men så det är en fantastisk organisation, mångfacetterad, väldigt viktig uppdrag med stora utmaningar att utföra det. Och att liksom, det är komplex verksamhet. Och vi blir ju bättre, vi, och också så här att Försvarsmakten måste ju tillväxa eller ska tillväxa, och då betyder det att vi behöver rekrytera, och då kommer vi inte bara rekrytera en klick av samhället, utan vi behöver alla som är, som kan bidra in i vår organisation.
Ja, och där har ni ju gjort några uppseendeväckande kampanjer, som jag fick se några bilder som du hade också, men som vi har sett också i tunnelbanan och annat.
Ja.
Både vad gäller mångfald, eller det är ju mångfald i stort kan man säga, hela.
Ja, men precis. Det har varit vår kampanj som vi hade för några år sedan i och med den internationella kvinnodagen, där vi hade ganska i många andras ögon provocerande reklam eller kampanjaffischer hade vi. Nu såg jag i efterhand att jag inte hade skickat den roligaste av alla till när vi hade eventet. Och nu minns jag inte det exakt ordagrant, men det handlade om i princip om att måste man klara av två saker samtidigt, eller kan även män söka? Det är så roligt. Så den var så rolig, och jag minns att jag var på Almedalen precis när vi hade släppt. Det var 8 mars och så Almedalen, och den här frågan och kampanjen kom upp. Och jag vet till och med att ÖB, överbefälhavaren, fick frågor om det och fick liksom försvara liksom varför vi har valt att göra det här. Och det jag tycker är så himla fint, att vi vågar ta i svåra frågorna och göra det med lite grann glimten i ögat för att lyfta upp de här viktiga frågorna. Mm.
Men det har inte varit helt okontroversiellt.
Nej,
jag tänker på internt, att det inte heller kanske har blivit bemött.
Nej,
på,
så är det. Precis.
För det har jag också förstått.
Det finns folk som har känt att det här var inte helt korrekt. De må ha rätt eller fel, ingen aning.
Nej.
Men det var inte det som var avsikten. Avsikten var att våga ta ställning,
precis,
till en svår fråga och prata om det.
Så bra tycker jag att ni har gjort det här och gör det fortsatt. Ja. Men du, om man skulle titta mer på ditt... Sen har du ju blivit utnämnd och har massa priser och i år är du med på hållbarhetsmäktigaste listan.
Det är andra året.
Det är andra året, ja. Jag vet inte vad det är, alltså lister i all ära, men vi vet ju att det ändå fyller sitt syfte på olika sätt. Att man premierar de personerna som gör bra saker. Vad var motiveringen till att du hamnade där? Kommer du ihåg?
Nej, inte eftersom det var 2 år i rad, så kommer jag inte exakt ihåg exakta motiveringar. Men det var ju att... I princip, om jag får tolka det som stod, och jag minns att om det är någon som ska klara av de här svåra uppdragen som Försvarsmakten har fått, så är det hon med sin envishet i princip. Mm. Något sånt. Jag kommer absolut inte ihåg motiveringen. Och jag blev ju väldigt glad överraskad första året. Och så vet jag att jag bettade med mina barn om att jag hoppas att jag kliver upp i listan. Och barn är ju som de är. Och mamma, du får absolut inte trilla ner liksom. Då blir det pinsamt. Alltså det var ju lite, det var en kul grej. Och så kom jag med nästa år. Så att, det är ju fantastiskt att få uppmärksamhet för det jobbet jag har gjort. Och jag är absolut inte själv, utan jag har fantastiska medarbetare och alla som stödjer. Men återigen, ta till mig äran, lära mig och ta till mig äran.
Precis, återigen det där. Vi ska stanna där och njuta lite av det också kanske.
Ja, men verkligen.
Vad är det som, du har ju också, jag läser här och det är ju NATO och det är ju massor med spännande också internationella projekt som du har suttit i.
Ja, jag sitter ju som nationell sakkunnig både inom NATOs arbetsgrupp vad gäller hållbarhet och även Europeiska försvarsbyråns arbetsgrupp för de här frågorna. Och även några andra grupperingar inom EU-kommissionen när det gäller hållbarhetsfrågor och försvarsfrågor.
Och ja, hur går det då för oss? Jag vet att jag ställde frågan till dig på eventet. Men när vi tittar på de globala målen som jag vet att du pratar mycket om också. Agenda 2030. Och hur går det för oss?
Alltså det beror ju på, jag vill ju inte svartmåla som många vill gärna. För jag känner att den här tunga bilden kan bli så övermäktigad när vi får bli matad med det. Så att man känner någon slags hopplöshet inför framtiden. Inför att ens kunna påverka göra någonting. Jag tycker att vi alla har ett ansvar. Så det handlar inte om att företag eller myndigheter eller politiker behöver ta ställning, utan både jag och du som medborgare ska göra någonting. Och det betyder inte heller att vi ska sluta leva, för det blir ju också att hur det än är, behoven som människan har, kommer man fortsätta vilja ha, och sunt egoistiskt kommer man göra allt för att säkerställa de behoven. Så att det går bra, men vi kan göra mer. Men vi måste också börja ifrågasätta enformiga, massmediala informationen som vi får om bara vissa frågor. Om till exempel att vi ska bli fossilfria eller klimatneutrala. Vad betyder det? Alltså det man hör hela tiden i radio, tv, i tidningar. Ja, men varför går det så segt? Varför ställer ni inte om? Och så vidare. Men vart kommer biobränslet ifrån? I grund och botten så kanske det är frityrolja från andra sidan jorden man levererar till Sverige. Eller är det skog? Jag vet inte, det här med skogsindustrin och hur skogen ska användas har inte heller varit helt optimalt. Så jag säger inte att vi inte ska ha nya tekniker och gå framåt, utan mer att stanna upp lite emellanåt och tänka hållbarhetens samtliga perspektiv. Så att bara för att vi blir gröna så kanske vi slår ut ett annat samhälle på andra sidan Atlanten.
Precis, tänka helhet.
Liksom. Ja, och det är inte det som är meningen. För hållbarhetsfrågor är globala frågor. Det jag släpper ut här i form av miljögifter kommer att hamna någon annanstans. Det hamnar inte nödvändigtvis här, regnar ner här. Så att, tänka globalt. Och tänka de här ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna. Så att jag tycker det går ganska bra. När jag är med i de här internationella sammanhangen så vill jag säga att vi är absolut inte sämst i klassen. Vi ligger bland de bästa eleverna. Ganska högt upp.
Vad bra.
Ja, men så är det. Och vi har absolut höga ambitioner.
Ja.
Men det är komplexa frågor.
Så och vi har Greta som har dragit igång oss alla på individnivå.
Ja, men absolut.
Ja. Du, apropå det då, så skulle jag bara vilja skicka in den här frågan som jag har ifrån. Passar så bra här nu.
Spännande.
Så jag får ju en fråga som min samarbetspartner Volkswagen Group Sverige vill att jag ska ställa till alla mina gäster. Och den passar ju extra bra till dig, för den handlar ju nämligen om hållbart ledarskap. Men då tänkte jag att vi skulle liksom bryta ner den verkligen till dig som individ nu. Så att du inte, alltså nu råkar du ju jobba med det här hela tiden. Men vad ser du att hållbart ledarskap, vad är det viktigaste som du behöver göra som ledare?
Alltså först och främst, för att liksom vara hållbar i mitt eget ledarskap, så behöver jag vara förebild. Och jag behöver också våga tro på mig själv. Och vara konsekvent. Oaktad hur det blåser. Oaktad hur ledningen ser ut. Oaktad hur politiska ledningen ser ut. Jag tror att man måste vara konsekvent, och det bygger ju stort förtroende. Och det är för mig hållbart ledarskap. För att vända kappan efter vinden hela tiden. Det finns ingen det finns ingen långsiktighet och hållbarhet i det. Förvisso kan det ge väldigt små, snabba, exponentiella framgångar. Men den kan också ge lika snabba, exponentiella åt andra hållet.
Ja.
Misslyckanden.
Och när vi pratar om ledarskap då, så vet jag ju att du också har pratat om att man ska vara sig själv. Och det är lite det du säger nu.
Precis.
Är det så att du har varit det hela tiden? Så här, jag har känt så här, men jag är den jag är.
Jo, jag har varit mig själv. Jag är väldigt nyfiken av mig. Så jag har vågat att fortsätta vara nyfiken och fråga. Och då är det inte bara jobb. Hur mår du? Hur går det? Jag ser att du är inte dig själv. Alltså att våga ställa de här lite känsliga, jobbiga frågorna när man ser någonting.
Mm.
Och vara modig. Som sagt, jag har blivit drillad med att vara modig och nyfiken.
Mm.
Så jag vill ändå påstå att jag har varit mig själv. Sen har jag varit väldigt mycket i mina känslor. Så om du pratar med mina medarbetare, 90% av dem har sett mig gråta också.
Mm.
Och det betyder inte att jag är en klen typ som sitter och gråter hela tiden. Men när jag är i en glädje eller i en djup sorg eller att det har hänt, jag vågar vara i mina känslor. Också visa dem att jag är en människa av känslor. Så att de vågar öppna upp sig för mig.
Mm. Och det är ju att vara autentisk.
Ja, hållbart återigen. Mm,
precis.
Så att och det är inte alltid enkelt att visa sårbarhet. Men jag tycker att visa sårbarhet för en ledare är det viktigaste som man kan göra. För då eliminerar man x antal utmaningar.
Mm.
Då lägger man sig på rätt nivå.
Verkligen.
För annars blir det att man ritar upp en bild av sig själv att när man, jag står rakryggad och har inga känslor. Så här ska det vara.
Mm.
Så här ska vi göra.
Nej, men så där, det är ju så man bygger till lite grupper och det där. Det är ju, jag jobbar ju med det hela tiden och ser det hända också, hur bra det är. Men du, om vi skulle prata om det här med du som ändå har väldigt stor erfarenhet av att jobba i de här mansdominerade miljöerna på olika sätt. Och att vara kvinna då.
Mm.
Hur har det varit för dig?
Alltså, jag kan egentligen inte säga att jag har erfarenhet att jobba med så många kvinnor. Egentligen.
Nej, så du vet inte hur det är?
Jo, jag vet hur det är. För det har faktiskt drabbat mig också. Ja. Märk orden, drabbat mig.
Ja.
Nej, men män kan vara väldigt raka. De är väldigt tydliga. De kan också stödja varandra. De kliar varandra i ryggen liksom hela tiden. Och liksom backar upp varandra. Och jag har haft alla mina sponsorer har varit manliga sponsorer. För det har funkat bra med min liksom mitt eget rakhet och liksom personlighet. Sen har jag tyvärr stött på kvinnor som sätter käpparna i hjulen för andra kvinnor och mig.
Mm.
Men jag känner så här. Det är så tragiskt.
Ja, det är ju det.
Det är så otroligt tragiskt. Och apropå att vara konsekvent igen och tro på mig själv. Att där har jag lärt mig att jag kommer vara konsekvent alldeles oaktad vad du tycker och känner.
Mm.
För det här tror jag verkligen på. Sen vill jag ha ett aktivt beslut att det blir ja eller nej. Men jag viker mig inte.
Nej.
Så.
Mm. Så att det, vad är det som har gjort, tror du, att du har hamnat i det här med, du behöver inte ta något case kanske, men med kvinnor som inte har stöttat dig?
Alltså jag måste ju säga att jag har haft kvinnor som har stöttat mig absolut också. Och det är inte så att de har aktivt inte stöttat mig. Men jag tror att de kanske har haft det extremt jobbigt Och att man kan inte unna sig. Man unnar sig hellre att en kille kör om än att en kvinna kör om. Det är min personliga reflektion av det hela. Man reflekterar inte så mycket om det är en kille.
Nej.
Men om det är en kvinna, då ser man det som något slags annat konkurrensläge. Liksom. Mm. Som är väldigt tråkigt, tycker jag.
Verkligen.
Och jag brukar ju också säga, för att prata väldigt mycket om hur män ska göra vad gäller jämställdhet och jämlikhet. Vi kvinnor har extremt stor roll i den transformationen. Vad kan vi göra, faktiskt, handen på hjärtat, för att stötta varandra att komma vidare?
Så bra, nu kommer vi in på Women for Leaders och våra... Men du, säg vad är det du tycker är de viktigaste grejerna som vi ska göra?
Men jag tänker att om vi börjar bara med det absolut personligaste och liksom lite mer så här desarmerade situationen, det är när vi kvinnor har barn som är söner. Hur vi uppfostrar dem, faktiskt.
Mm. Du har ju det då.
Ja, jag har det.
Jag har en också.
Ja, du ser. Faktum är att vi alla tre systrar har bara söner.
Jaha, är det så?
Så vi har en viktig, viktig uppdrag.
Verkligen.
Ja.
Det är en sån här anledning till att ni har fått det.
Ja, precis. Nej, men där känner jag att det är väldigt viktigt. För hur det än är, man kan tycka, jag har hört många kvinnor som tycker massa saker och så vidare. Och sen när det väl kommer till hemsituationen, så har de själva hamnat i en roll som de kanske har med sig och blivit uppfostrad av. Och så har de sin partner som har med sig någonting. Och så uppfostrar man sina söner. Och det kan ju vara liksom så enkla saker som att man kanske inte ställer lika höga krav på killar. Det är därför vi har så otroligt många extremt duktiga tjejer i skolorna nu för tiden. Det är faktiskt en stor utmaning att de går om killarna, och killarna blir helt utan självkänsla, står de där. Vad händer nu? Så att jag tror vi har en viktig roll i uppfostran av våra barn. Självklart med tjejer har vi jobbat med hela tiden. Jag är ett typexempel med det. Du kan gå, kör, du kan bli allt, du kan göra vad du vill. Det finns ingen som kan stoppa dig. Men jobba lika mycket med våra killar om att prata om jämlikhet, jämställdhet, hur ser det ut? Det finns inte liksom traditionella könsroller och så vidare. Så där är det en viktigaste. Och sen så när man kommer upp, att försöka istället för att se sina kvinnliga kollegor och medarbetare som konkurrenter, utan bara haka på dem istället. Det är mycket smartare. Precis. Att njuta av någon annans framgång, att vara del av någon annans framgång, än att lägga all energi för att
försöka vinna över någon annan.
Ja, eller stoppa någon. För jag menar, att så sa jag ju liksom, nu med 20 års arbetslivserfarenhet, så ser man det ganska tydligt när man har medarbetare, att hon eller han kommer gå hur långt som helst. Sånt där ser man ju nu. Och det är det jag menar, att det går inte att stoppa sådana människor.
Nej.
Så jag kan lägga hur mycket energi som helst på det. Det är otroligt korkat. För jag kan inte... Alltså det är som tyngdlagen. Alltså det går inte. Attraktionslagen, det liksom, det funkar inte att stoppa. Utan försöka istället haka på. Och lär dig. Var med i de sammanhangen.
Ja, jag bara sitter här och ler, för det ser du nu. Men det är ju för att vi... Det är liksom vårt mantra i Women for Leaders, att vi, så här, women backing women. Alltså det händer ju någonting stort när vi gör det på riktigt. Och hur mycket roligare och mycket bättre det blir för alla inblandade. Alltså att man drar med varandra istället.
Ja, men eller hur?
I både framgång och lycka, men också att kunna stötta varandra när det är tufft. För det är det ju ibland.
Ja, så är det ju. Det är det även för män.
Ja, det är det för dem också. Men de har på något sätt lite lättare där till sitt nätverk, har jag känt historiskt sett. Men alltså, nu pratar vi professionella livet. Men du, när det kommer till det där, vad är det för stunder? Jag vet ju att du så här, men när har det varit så här? Hur ser du på det här när det är tufft?
När det är tufft? Alltså som jag säger hela tiden, hela livet består av utmaningar och framgångar hela tiden. Det är verkligen ständigt lärande. Och rätt som det är så hamnar man i en svacka. Vare sig det är personliga av personliga skäl. För hur det än är så är man del av något annat också. Och det ska man ju inte heller glömma bort. För att vi förlikar oss väldigt mycket själva med vårt yrke och vårt arbete. Utan vi är del, vi är pusselbit i allt. Så att det gäller att bara återigen ha det här tänket att allt är inte bestående. Det går över. Vilket är väldigt skönt när man är en svacka. Samtidigt så som det är också lite läskigt när man har en väldigt, väldigt bra period. Där man känner, gud, snart är det över.
Ja, precis, snart blir det dåligt igen.
Ja, nej, men lite så. Så, att, så man vet liksom att försöka vara i nuet.
Och är du bra på det?
Nej, jag har varit extremt värdelös på det. Och det är så roligt, för ibland har jag så roliga samtal med mina föräldrar. Då säger det är ert fel att jag aldrig kan vara i nuet. För det är liksom hela tiden, vad är nästa steg? Ja. Vad ska jag liksom hela tiden?
För de har velat peppa dig liksom.
Ja, men, de är ju, men så sitter de där och håller på och mediterar själva. Och liksom bara, vad är nuet? Och är jag? Men det är ert fel liksom. Men det är så himla bra. Och då brukar mamma säga så här, jo, men vi uppfostrade dig utifrån de förutsättningar vi hade då. Men du är en vuxen människa nu, så du kan inte skylla på din bakgrund eller uppfostran.
Måste ta ansvar själv.
Ja, och det är det som är så bra. För det här handlar om allt, inkluderingen i samhället. Att man måste ta sitt eget ansvar. Man får ju de förutsättningarna man får. Men man måste göra det bästa av situationen. Jag säger inte att det är jämställt med att man kommer få toppjobb eller att man kommer må fantastiskt bra. Men att man måste göra något själv. Och den var ju ganska jobbig att få höra. Som sådana här 46-åringar av sina föräldrar. Du kan inte skilja på din uppfostran längre. Ja, men jag vill ju så gärna.
Ja.
Nej, men det kan du inte göra. För att du måste påverka din egen situation.
Mm.
Det blir ju lite annorlunda när man hör saker och ting av sina föräldrar än någon annan.
Precis, det, men det ligger spännande. Ju väldigt, väldigt mycket i det där. Att, alltså, det låter ju så, sen när man pratar om det och man läser självutvecklingsböcker och sådär. Ja, men det är bara du som kan ta ansvar och se till att ditt liv blir lyckligt och bra och sådär. Det låter ju lite klyschigt liksom. Sen sitter man där och sliter sitt hår en dag när allting bara är åt peppan liksom.
Ja.
Eller när man inte har hälsan, som jag har erfarit. Alltså, när det är liksom yttre omständighet som påverkar en situation.
Mm.
Och hur jobbigt det är i de stunderna.
Ja.
Men nu ska vi inte hamna i det. Men jag tänker att nu ska vi försöka sätta fingret på varför du verkar vara så himla härlig som du är. Nej, men jag tänker så här. Vad är det som har präglat dig? Nu förstår vi ju liksom föräldrarnas betydelse här på dig och hur du har blivit. Men vad tror du mer är så här viktiga nycklar till att du har blivit den du är?
Det handlar om både vägval och tillfälligheter. Och som jag sa, att jag tycker nu i efterhand när jag börjar lära mig mer av min egna inre utveckling. Yttre utveckling håller vi på att jobba med hur mycket som helst med. Den inre utvecklingen, det kommer vi till, vad jag har erfarit, lite senare i livet. När man väl verkligen hamnar i en svacka. Och inte kan, eller när man precis har tagit sig upp och börjar se liksom, usch, nu kan jag börja ställa mig upp igen från det här hålet. Och så puttas man ner där igen. Och så tänker man så här, okej, vad är meningen med det här? Men när man gör den här inre utvecklingen då, och liksom börjar gräva i saker och ting, då inser man att man får ju oftast de utmaningar man klarar av, och lite till. Och det handlar ju om liksom en resa, en utvecklingsresa. Så man vänder på det och försöker se att det är svårt, jag vet. När man blir svårsjuk eller när man hamnar i en kris, så är det extremt svårt att se det där. Nu kan jag ju liksom, som tur så är jag inte i en kris nu. Men när man har varit det, så är det svårt att se det. Men ju mer man övar på det, ju mer man börjar bygga upp de här nya banorna i hjärnan, att tänka annorlunda, så blir det lättare att ställa sig upp och gå vidare.
Ja.
Så att
det är ju verkligen så. Alltså, men om man skulle ställa frågan så här till dig. Vad hade du behövt höra när du var 20?
Att inte vara en sån pleaser.
Okej.
Okay.
För det har du erfarit att du inte behöver.
Ja, absolut. Nej, precis. För att man ska ju vara alla till lags. Bokstavligen alla. Både på jobbet och hemma. Inom vänkretsen. Så liksom verkligen hela tiden vara till för alla. Utan mer att tro på dig själv och värdesätt dig själv. Din kompetens och det du bidrar med. Så det hade jag. Men jag hade säkerligen inte lyssnat på det. Om jag känner mig själv. Men jag hade vetat det då.
Ja.
Och då när jag väl hamnar någonstans så hade jag... Ja, men vänta nu. Eva sa något väldigt klokt i mig. Ja, och se på henne. Så att jag tror att man behöver känna igen sig. Även fast man får de här kloka råden. Så behöver man ha någon som man kan känna igen sig hos.
Ja, precis.
Som har klarat av situationer.
Exakt. Så det är paying it forward och det är att så att säga speglas i varandra. Och du är ju en riktig förebild.
Tack.
Det ska bli så roligt att fortsätta följa dig vid din framfart i livet och karriären.
Ja.
Tack snälla för
tack
att du har varit här.
Tack snälla för att jag fick vara med. Tack.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst, Naznouch Habashan. Glöm inte att följa karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Stjärnmarkera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det hjälper fler att hitta till podden och vi blir förstås jätteglada. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser. Med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss och vår metod ProSearch på eqexecutivesearch.com. Men det var allt för Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.